När dina ögon sluts där fantasin får flöda. Där dina mardrömmar blir till verklighet och där ingen kan väcka dig. Det finns någonting eller någon som döljer sig på övervåningen. Det är någon som ständigt vakar över dig, dag som natt. Och din ensamhet kommer inte kunna hjälpa dig. Låt oss presentera ett nytt år fyllt av spänning. Med fler berättarröster, autentiska ljudupptagningar och intervjuer ifrån personer som sett döden i vitögat. En skräckupplevelse. Paranormalia. Där den andra sidan både visar det goda och det onda. Nu blir vi Sveriges mest skräckinjagande podcast. Vågar eller vågar du inte lyssna? Ta dig an utmaningen. Premiär för nya Paranormalia 1 januari 2018. I Radio Play. Han heter idag Fjodolf Hansen, då Anders Behring Breivik. Men oavsett vad vi väljer att kalla honom så kommer han alltid att vara den norska högerextrema terroristen och mördaren som den 22 juli 2011 tog livet av 77 oskyldiga, ovetandes personer. I det här avsnittet så skildrar vi Anders uppväxt, hans barndom och vad som sedan påverkade honom i vuxenlivet. Vem är han idag? Och vad var det som faktiskt fick honom att utföra de fruktansvärda handlingar som satte en hel värld i sorg? Jag heter Sebastian Krantz och du lyssnar på podcasten Svenska mordhistorier.
Cirka 18.24... Och Breivik snackar med politiet sista gång.
God dag, min namn är Anders Behring Breivik.
Ja, hej.
Jag är kommandör i den norska motståndsrörelsen.
Ja, hej.
Kan du sätta mig över till operationsled på Delta?
Ja, var kommer du in och vad gäller det?
Jag är på Utøya.
Du är på Utøya, ja.
Jag har fullfört operationen, min önskar att overge mig.
Du önskar att overge dig, ja.
Ja.
Vad var namnet ditt, sa du?
Anders Behring Breivik.
Och du var kommandör i
Night Templar Europe heter organisationen, men vi är organiserat i den antikommunistiska norska motståndsrörelsen mot islamisering av Europa och mot islamisering av Norge.
Ja.
Jag har nettopp utfört en operation på vegne av Night Templar.
Ja.
Europa och Norge.
Ja.
Och med tanke på att operationen är fullfört så är det acceptabelt att avvisa till Delta.
Du önskar avvisa till Delta. Ja.
Kan du överföra mig till operationsledare för Delta?
Ja, du snackar för så vitt med en som på en måte har överordnat ansvar.
Okej, okay, bara finnas det du ska och så bara ringer du på den telefonen här, ikvant?
Men vilket telefonnummer? Jag har inte det telefonnumret. Hallå?
Vi tar oss tillbaka till den 13 februari 1979. Det är då den dagen som Anders Behring Breivik föds till världen. Då han blir ett år gammal så skiljer sig föräldrarna. Hans mamma arbetar då som sjuksköterska och hans far är stationerad diplomat i Storbritannien. Därefter så flyttar han med sin mamma och halvsyster till Sjöjen. Mamman gifter om sig med en militärofficer och pappan med en kollega på ambassaden. Men redan där innan så har en konflikt påbörjats mellan Anders och hans mor. Redan innan han ens är född. Hon har uttryckt att han var ond på grund av att han sparkade för mycket i magen. Och när hon ammade honom så hade hon uttryckt att han var aggressiv, hyperaktiv och klängig.
Då begynner jag med Anders Behring Breivik sin födsel rätt och sett och försökt också fortid och ser om det är något mönster och försöker att förstå vad som egentligen drev han samtidigt som det är väldigt viktigt för mig att fortälla historien till offren.
På generellt grundlag kan jag säga att och ha översikt över och ta höjde för de upplysningar som ligger från barndomen och ungdomen är helt centralt för att kunna ställa en riktig diagnos i väldigt många saker och speciellt i med allvarlig psykopatologi för att säga sådant.
Tre år senare, då Anders Behring Breivik blir 4 år, så utvärderas familjen av en psykolog. Och enligt NRK så läggs mamman, Breivik och hans halvsyster in på en avdelning för barn- och ungdomspsykiatrin i en månad. Psykologen där beskriver 4-åringen, alltså Anders, som ängslig och passiv. Och förordade att han skulle placeras i fosterhem för att förebygga en utveckling av allvarliga psykiska problem. Modern uppgavs ha sexualiserat honom. Och vad det nu betyder kan man inte riktigt förklara. Hon slog honom också och sa ofta till honom att hon önskade att han var död. Grannar uttrycker oro över hennes beteende och en polisutredning startas.
Personligheten dannes helt i begynnelsen av livet. Utfordring, belastninger, händelser som har skjedd tidlig i livet vill kunna få betydning för människor upp genom hela uppväxt och vuxenliv. Dessutom så kan man se på utvecklingen till barna för att se om de utvecklar sig normalt eller om det är någon skev utveckling. Vi har ganska god grej på, eller kan si en del när vi ser på skevutveckling hos barn, om vad som kan ligga tillbaka.
Man hade lyssnat till högljudda gräl, hur man uttryckte sig med sexuellt språk och att modern hade sex i lägenheten när barnen var hemma och hörde. Och rapporten beskrev även mamman som någon med extremt svår uppväxt, borderline-personlighet, allvarlig depression och som projicerar sina primitiva, aggressiva och sexuella fantasier på sin son. Men varken då, under den perioden eller senare, så finns inte pappa där. Breivik och hans far har och kommer inte ha någon särskilt bra kontakt.
Nej, han var som andra gutter i den åldern. Det var, jag vet inte vad jag ska säga mer. Han uppförde sig lite, han var lite inneluket och var inte så väldigt social på en måte. Men han hade ingen extrema tillbörligheter så länge jag kände han. Nej, jag kommer aldrig till att ha någon mer kontakt med han. Och i de värsta stunder så tänker jag att det sista han borde göra var att när han istället för att dräpa så många människor så borde han ta sitt eget liv.
Det är starka ord från en far.
Ja, det är det. Men när jag tänker tillbaka på det som har skett så blev jag helt förtvivlad. Och jag förstår fortsatt inte hur sånt kunde ske. Och det är inte ett normalt människa som gör något sånt.
I vuxen ålder så säger Anders Behring Breivik att han inte klandrar sin far för någonting. Han önskar bara att de haft mer kontakt. Området där han växer upp heter Nedre Silkestrå. Ett lägenhetsområde. Och som ung så beskrevs han som ensam. Men inte mobbad. Han tyckte om att spela basket och gick ofta till planen direkt efter skolan. Klasskamraterna kan inte komma ihåg att han gav uttryck för högerextrema åsikter. Inte då. Men i tonåren så börjar han träna styrketräning och blir i princip besatt. Han börjar även då ägna sig åt mindre kriminalitet som snatteri och klottring. Man kunde på flera väggar omkring i Oslo se ordet morg klottrat, en tag som kunde kopplas till Anders. Efter att ha passerat högstadiet så kommer han in på Oslo Handelsgymnasium, en anrik skola. Därefter, 1997, när Anders Behring Breivik blir 18 år gammal, så börjar han att engagera sig i invandringskritiska Fremskrittspartiets ungdomsförbund. De fick 15,3% av rösterna, så det var inget uppseendeväckande med att vara medlem där. Inte då. Anders Behring Breivik är en terrorist med starka nationalistiska, sionistiska och islamofobiska åsikter. Han uttrycker även klassiska nazistiska åsikter i sitt manifest, exempelvis om att raser inte ska blandas, att den nordiska rasen med blå ögon och ljus hy är utdöende och att man måste vidta åtgärder för att rädda den nordiska genotypen. Och det var redan då, 1997, då han endast var 18 år gammal, som han tog det första klivet in i en helt egen värld. Anders Behring Breivik oroar sig för the rapid extinction of the Nordic genotypes. Anders Behring Breivik kommer även med förslag på hur man ska rädda den nordiska genotypen. Han föreslår att staten och media ska favorisera den nordiska genotypen. Det vill säga att staten och media ska uppmuntra att med teknisk hjälp se till att människor får de rätta nordiska generna som ger blåa ögon och ljus hy. Anders Behring Breivik föreslår även i sitt manifest att man ska använda storskaliga anläggningar eller fabriker för surrogatföräldraskap som ett alternativ till fortplantering i länder som inte har en hållbar fertilitet. Ägg- och spermadonatorerna till dessa anläggningar ska enbart bära de så kallade nordiska genotyperna som ger blåa ögon och ljus hy. Och även om Anders Behring Breivik upprepade gånger i sitt manifest förnekar att han är en nazist, så går det inte att komma ifrån att han använder sig av samma liknande argument som den nazistiska ideologin gjorde.
Och så begynner skjutningen igen vid pumphuset. Och då trodde vi han var, att han kom längs den vägen där. Så folk, då, det var då Emma skrek att alla skulle svömma över. Men jag hade på mig så mycket klär och det var kämpelangt att svömma över. Så jag svämte hela längs öja. Och där fann jag grotten som jag gömde mig i. Jag tänkte väldigt mycket på Bano. Jag lurte på om det var vits som jag skulle överleva hvis hun inte skulle. Den 19 juli, vi skulle resa dagen efter till på morgon, så hade Bano feber och hon hade kämpehög feber. Hon klarte inte gå en gång. Men jag måtte ha henne med på Utøya. Jag gjorde allt för att hon skulle vara med. Så jag lagde timjanté till henne. Jag masserade nacken hennes. Jag bara, hon må bli frisk. Alltså, vi har snackat om detta så länge.
Nu har jag stämme. Men ja, det går helt fint.
Det är Lara och Bano. Bano och Lara. Så för hon kom så var det någon som manglet. Men då jag så att, eller då hon sa hon skulle komma, så var det sån ändelig. Nu blir Utøya perfekt. Så därför kom hon, dessvärre.
Först så tänkte jag att hon kommer tillbaka, även om det gick uker och månader utan att hon var här. Men så jag börjar inse att barn aldrig kommer tillbaka.
Och även om det var en lång resa där innan som Anders Behring Breivik gjorde, så var det någonting som han planerade. Det var någonting som han ville få gjort. Hans planerade massmord publicerades först på nätet i ett 1500 sidor långt manifest. Och i det så framgår det hur kallsinnigt han planerade dåden som han nu erkänt. Det stod bland annat om hur bomberna skulle tillverkas, hur han tänkte injicera dödligt gift i kulorna som han använde mot ungdomarna på Utöja och hur han skulle gå tillväga i ett eventuellt gripande. Dokumentet spreds sedan via brev cirka en timme innan Oslobomberna. I manifestet så kunde man läsa varje detalj om dådet. Hur han har planerat inför attackerna och hur han drevs av den starka politiska motivationskraft som han bar på. Han hade på senare tid distanserat sig från vänner och familj. Han skrev att han hade blivit en ensamvarg och flyttar hem till sin mamma för att spara pengar inför dådet. Vi citerar. Jag har klarat av att avleda deras misstankar. De har trott att jag spelar World of Warcraft i mitt rum och att jag delvis medvetet valt att isolera mig på grund av påstådd homosexualitet. Lol. Hysteriskt roligt eftersom jag är 100% heterofil. Men de kan tro vad de vill så länge de inte ställer några frågor. Men Anders blir mer pressad av sina vänner som vill träffa honom. Vi citerar. Jag säger till dem att säsongen är slut om si och så många veckor. Och då är de mer än välkomna att besöka mig. Detta har fungerat i 2 månader nu. Men trycket ökar. Det står också om hur han skuldsätter sig när han försöker köpa vapen i Prag 2010 men misslyckas. Istället så söker han vapenlicens för ett automatvapen i Norge. Vi citerar. På ansökningsblanketten så skrev jag. Jaga rådjur. Det hade varit lockande att bara skriva sanningen. Avrätta kategori A och B. Kulturella marxister och multikulturella förrädare. Bara för att se deras reaktion, står det i dokumentet. Det finns 6 punkter om hur han ska klä sig och hur en person undviker att väcka uppmärksamhet när bud levererar beställningar av saker som ska användas i attentatet. Klädsel, Lacoste och liknande. Konservativa färger. Billiga märken kommer inte vara lika potenta när det gäller att sända samma signaler som krävs för att lugna målet. Transport. Hyundai Atos. Pensionärsgrå. Ja, jag vet. Det är en riktig gaybil. Men extremt effektiv på att sända de rätta signalerna till din omgivning. Det är lätt att karva ut 20-40 liter förvaringsutrymme ur nedre delen av baksätena. Konservativ frisyr. Undvik att färga ditt hår svart. Inga piercingar, inga tatueringar. Språk. Konservativt, lugnt, koncist. Och bilderna som han själv sprider på internet verkar också ha planerats i stor detalj. Vi citerar. Du kommer att gå till historien som en av din tids mest inflytelserika individer. Så du måste se så bra ut som möjligt och se till att du skapar kvalitativt marknadsföringsmaterial innan din insats. Därefter så drar Anders Behring Breivik upp en lista på saker att tänka på. Sola ett par timmar för att se fräschare ut. Träna hårt, minst 7 dagar innan fotograferingen. Klippa håret. Raka dig. Få en lätt sminkning. Ja, det kan låta motbjudande för oss stenhårda krigare. Men vi måste se så bra ut som möjligt. Använd dina bästa kläder. Ta exempelvis med dig 3 ombyten. Du bör alltid beställa fotograferingen i ett annat land för att undvika att personalen kontaktar myndigheterna. Breivik skriver att han tycker sig ha ett starkt psyke. Vi citerar. Jag står inför ett totalt psykiskt sammanbrott. Jag antar att det bara är att ta reda på, skriver han. Och hävdar att han är en europeisk hjälte, en frälsare för folket och en räddare av kristendomen. Vi citerar. Den perfekta riddaren. Jag har alltid strävat efter att det ska vara så. Jag vill veta att jag gjorde allt jag kunde för att stoppa det demografiska folkmorden och islamiseringen av Europa. I manifestet så skriver han också om hur han planerar att fylla ihåliga kulor med nästan rent nikotin. Ett gift som med bara två droppar kan döda en människa. Breivik tänker använda 4 droppar i varje kula. Och i oktober 2010 så beställer han 50 milliliter, i princip rent nikotin, ifrån Kina. Vi citerar. 3-4 droppar ska injiceras i hålspetskulorna, vilket kommer att förvandla dem till ett dödligt kemiskt vapen. I manifestet så är han orolig över att paketet ska fastna i tullen. Han skriver: jag är ganska oroad över att det blir problem i tullen eftersom rent nikotin är en illegal substans. Jag instruerade den kinesiska leverantören att skicka paketet med bud till mitt företag med extra stötdämpning och kemisk märkning. Vid ett senare tillfälle så skriver han om att han fått nikotinet ifrån Kina. Jag tog emot de 50 ml 99% i nikotin ifrån Kina idag. Jag är lättad över att det inte blev några komplikationer. Döden inträffar genom att andningsmuskulaturen paralyseras. Att dö ifrån en nikotinöverdos anses vara en fruktansvärd och smärtsam död. Det är hans egna ord. Och de allra sista i manifestationen lyder: jag tror det här blir mitt sista inlägg. Det är nu fredag den 22 juli och klockan är 12:51.
Det råder full panik i området. Många försöker få tag på sina anhöriga och chocken har fortfarande inte lagt sig.
Plötsligt kände vi som plötsligt glass kommer bak oss. Och så bad jag slöp i på bakrummet och så bara gick vi ut i gatan så såg vi att allt hade sprängt.
Nej, det är skrämmande och särskilt för alla nu lurar ju på om detta är en terrorhandling eller om det är en självmordsbomber.
Vår bombegrupp har sökt fram. Brandväsendet går efter och slocker de flammorna som har varit. Ikke misstanke om flera bomber sån som det är nu. Vi har gjort massa checker runt omkring. Ikke något som tyder på det.
Regeringskvarteret som ligger i centrala Oslo där explosionen ägde rum är alla fönsterrutor utblåsta. Även statsminister Jens Stoltenbergs fönster. Men han befann sig i säkerhet när explosionen inträffade.
De säger att 7 personer har mist livet. Kan den siffran stiga?
Minst 7 omkomna, men den siffran kan absolut stiga.
Och några timmar efter explosionerna så kom larm om skottlossning på ett läger för unga socialdemokrater väster om Oslo. Flera personer sköts av en man förklädd till polis. Polisen bekräftar 9 dödsoffer, men boende på ön säger att det rör sig om många fler.
Första gången vi hörde någon var i cirka 5:10 i dag. Och då ringde han förtvivlat och sa det att det var någon som sköt på öja han var. Och folk löp panisk runt omkring och någon hoppade i vannet. Och spurte, kan du ringa till politiet för jag grejer inte att ringa själv. Så ringte han sporadisk 2-3 gånger och den sista hvor han sa det att jag är rädd, vi vet inte hur vi ska göra oss.
Klockan 14:08. Anders Behring Breivik tar en Fiat in till centrum och parkerar den på Hammersborgtorg. Han tar därefter en promenad hem till sjön och sätter sig vid datorn. Han skickar ut sitt manifest på över 1500 sidor till över 1000 mejlkonton i Norge och utomlands. Behring Breivik byter om ifrån sina vanliga kläder till vad som liknar en polisutstyrsel. Mörk jacka och mörka byxor. Marschkängor, skottsäker väst, hjälm med visir och ett pistolhölster där han placerar en halvautomatisk Glock. Han går därefter ut till bombbilen och kör mot Oslo centrum igen. Strax efter klockan 15 så svänger den tungt lastade skåpbilen av ifrån en av de stora shoppinggatorna, Gränsen, in på Grubbegata som leder fram till regeringens högkvarter. Bara ett 10-tal meter in på gatan så kör han åt sidan och står där ett par minuter still utanför KFUMs lokaler med varningsblinkers på. Därefter fortsätter han mot högkvarteret och parkerar tätt framför huvudingången. I huset så finns bland annat statsministerns kontor och Anders Behring Breivik sitter kvar i bilen ett par minuter. Antagligen så antänder han bomben innan han kort därefter kliver ut och Rask fortsätter. Han går längs Grubbegata fram och klockan 15:17 så fångar en av övervakningskamerorna honom då han med pistolen i hand slänger en blick över axeln mot skåpbilen. Han passerar brand- och räddningsverket och svänger sedan av till höger strax före Svenska kyrkan. 15:25. En 950 kilo tung gödselbomb exploderar i regeringskvarteren i Oslo. Det är en smäll som är så pass kraftig att hela första våningen på regeringsbyggnaden blåses ut. Dieselmotorn flyger brinnande upp på femte våningen och fönster krossas flera kvarter bort. Fem personer som är i närheten av bilen dör omedelbart. En fotograf springer ut för att ta bilder och under tiden så kör Breivik på småvägar västerut ifrån Oslo centrum. Runt 16:30 så svänger han ner på den branta grusvägen mot färjelägret. Han parkerar nere vid vattnet, lite undanskymt bakom en skogsdunge och väntar en halvtimme på att nästa båt ska gå. 17:04 så visar han upp sin falska polislegitimation och kliver ombord på MS Torbjörn som går skyttetrafik mellan AUFs läger. 17:21. Anders Behring Breivik skjuter sina första skott mot ön. En säkerhetsvakt och en lägerledare blir de första offren. 3 minuter senare, klockan 17:24, så får norska SOS sitt första larm om pågående skottlossning på ön. Där skepparen på MS Torbjörn som ringer. En polis skjuter ihjäl människor på Utöja. Skräckslagna ungdomar ringer ifrån sina gömställen. De ser sina vänner ligga döda i vattenbrynet, på tältplatsen och inne i kaféet.
Så ringte han siste gang, nå 17:45. Og da hylte han og sa det at det kommer en med politiuniform mot oss, og han skyter. Og da løp de, og etter det ble kontakten brutt.
Några timmar efter larmet i Oslo kom alltså nästa chock. Vid 6-tiden ikväll rapporterades om skottlossning från Utøya väster om Oslo. Skottlossningen ägde rum på ett ungdomsläger anordnat av AUF, Norges motsvarighet till SSU. Enligt ögonvittnen har en man klädd som polis avlossat en mängd skott. Barn och unga flydde i panik, en del personer hoppade i vattnet för att kunna undkomma. Det har varit svårt att få kontakt med personer i området och uppgifterna går än så länge isär.
Nej, jag tror vi måste få översikt över situationen och så får vi ta det därifrån. Det är människor som du ser är ja, det är en väldigt allvarlig situation så jag har inte möjlighet att prioritera den och beklagar.
Ska jag hämta den igen och då fick jag en textmelding om att jag är hemma, det skjuts här, du måste inte ringa, vi måste sända meddelanden för om du ringer så kan man finna ut var jag är och jag tror någon är dräpt.
Polisen bekräftade ikväll att ett 10-tal personer dödats och andra uppgifter talar om 25-30 döda. En person har gripits och enligt norsk polis så finns det ett samband med bombdåden i Oslo. Enligt SSU gick ingen organiserad resa från Sverige till Utøya men det fanns svenskar på plats.
Och föräldrar mottar samtal och ord som blir de sista de har med sina barn. 17:33. Polisens specialstyrka, Delta, som befinner sig i regeringskvarteren, beordras att åka ut till Utøya. Drygt 10 minuter senare har ytterligare specialstyrkor ryckt ut. 17:52. Första polispatrullen når hamnen på fastlandet, men får vänta på lämplig båt ut till ön. 17:59. Strax före klockan 6 så inkommer ett samtal till polisens larmnummer. Ja, god dag. Mitt namn är kommendör Anders Behring Breivik från den norska antikommunistiska motståndsrörelsen. Han berättar att han är på Utøya och önskar att överlämna sig till polisen. I efterhand så har han sagt att han ska ha känt att det var nog nu. Att han dödat tillräckligt många för att få den uppmärksamhet som han var ute efter. Samtalet bryts.
God dag, min namn är Anders Behring Breivik.
Ja, hej.
Jag är kommandör i den norska motståndsbevegelsen.
Ja, hej.
Kan du sätta mig över till operationsled på Delta?
Ja, var kommer du in och vad gäller det?
Jag är på Utøya.
Du är på Utøya, ja.
Jag har fullfört operationen, min önskar att overgi mig.
Du önskar overgi dig, ja.
Ja.
Vad var namnet ditt, sa du?
Anders Behring Breivik. Den antikommunistiske norske motståndsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge.
Ja.
Jeg har nettopp utført en operasjon på vegne av Knights Templar,
ja.
Europa og Norge.
Ja.
Og med tanke på at operasjonen er fullført, så er det akseptabelt å overgi seg til Delta.
Du ønsker å overgi deg til Delta?
Kan du, overføre meg til operasjonsleder på Delta?
Ja, du snakker for så vidt med en som på en måte har overordnet ansvar.
Ok, bare finne ut det du skal, og så bare ringer du på den telefonen her, ikke sant?
Men hvilket telefonnummer? Jeg har ikke det telefonnummeret. Hallo?
I ytterligare en halvtimme så fortsätter han att skjuta ungdomar. Och 18.27 så kommer ett nytt telefonsamtal ifrån kommendör Breivik. Han säger då att operationen är fullföljd och att det därför var acceptabelt att han nu överlämnade sig till Delta, den norska insatsstyrkan. Ta bara reda på vad du behöver och så ringer du upp mig på den här telefonen. Men när polisen försöker säga att telefonnumret inte syns så avslutas samtalet. En minut senare så hörs ropet, beväpnad polis, ifrån poliserna som landstiger Utøya. Behring Breivik kastar direkt ifrån sig vapnet, ett halvautomatiskt Ruger M14-gevär. Han placerar händerna på huvudet och lägger sig på marken. Inte ett enda skott avlossas av polis. Vi ska nu lyssna på ett längre ljudklipp.
Breivik, du önskar ordet?
Jeg anerkjenner ikke norske rett, fordi at dere har fått mandatet deres fra politiske partier som støtter multikulturalisme. Og i tillegg så er det kjent at du er en personlig venninne av Hanne Harlem, søsteren til Gro Harlem Brundtland.
Ok, da noterer vi oss den generelle innvendingen mot rettens legitimitet. Jeg tolker ikke det som en habilitetsinnsigelse, men jeg forstår deg slik at du reiser en konkret habilitetsinnsigelse mot meg. Kan jeg få ditt fulle navn?
Anders Behring Breivik.
Når er du født?
1302-79.
Jeg forstår det slik at du nå sitter fengslet på Ila fengsel og forvaringsanstalt.
Ja, det stemmer.
Du er følgelig også uten arbeid.
Det stemmer ikke.
Ja. Nei?
Nei.
Hva arbeider du med?
Jeg er skribent, og jeg jobber fra fengselet.
Ok, da merker vi oss det. Da kan du sette deg. Erklærer du deg helt eller delvis skyldig i denne tiltalen?
Jeg erkjenner handlingene, men ikke straffeskyld. Og jeg påberoper meg nødrett.
Da er det notert at du ikke erkjenner deg straffskyldig.
Breivik döms alltså av en enhällig tingsrätt i Oslo till fängelse i 21 år för terrordåden. Under rättegången så sitter han iskall när han hör unga berätta om vad som hände på Utøya. Men brister ut i gråt när han ser sin egna propagandafilm. Jag tänkte på att mitt land håller på att dö, förklarade Breivik senare under rättegången. Efter Breiviks egen version om vad som hände den 22 juli så var det de drabbades tur. Säkerhetsvakten Tor Inge Kristoffersson berättade om hur han först hade med sig sina barn till jobbet, men att de sen hämtades av sin mamma. Bara en timme innan bomben smäller i regeringskvarteret. Elisabeth Massi Fritz berättar att en av de saker som gjort starkast intryck på henne under hela rättegången var när ett larmsamtal ifrån en flicka på Utøya spelas upp. Samtidigt som hon viskande bad om hjälp och grät så hör man Breivik skjuta i bakgrunden. Hennes och flera andra skräckberättelser är något som jag kommer ta med mig. berättar Elisabeth.
Play.